Jag heter Emil W. Nilsson och det här är Naturpodden. I det här avsnittet kommer vi gå runt på gården Ollas utanför Järvsö med skådespelaren och trädgårdsmästaren Ida Engvall och hennes kar, musikern och trädgårdsmästaren Anders Hall. Men innan vi fördjupar oss i den ordlösa kommunikation som krävs för att mjölka en get, bland annat, vill jag tacka Tor, Kar, Pake, Christian, Jörgen och Lena för era bidrag. Även du som lyssnar får gärna skicka en valfri summa till Swish 123-556-7870. Märk bidraget med podd och alla bidrag räknas. För en 3-4 generationer sedan levde nästan alla människor i Sverige på ett hållbart sätt som också ofta gynnade biologisk mångfald. I det här avsnittet ska vi ta oss tillbaka till framtiden med hjälp av berättelser som Ida Engvall och Anders Hall kommer med. Och nej, vi kommer inte att nå några lösningar i det här samtalet, men vi kanske gläntar på dörren till ett annat perspektiv. Ett perspektiv där människan kan få leva med djur och natur. Men om man zoomar ut lite och ser på Järvsö och hela Ljusdals kommun så bor 39% på landsbygden där. Men bara 2% av ytan är jordbruksmark. I hela Gävleborgs län är självförsörjningsgraden bara 1,4%. Nästan all mat tas in via E4-an. Den stora vägen som Ida Engvall pratar så mycket om i sitt fantastiska sommarprogram. Och vill du veta mer om henne eller Anders andra karriärer så får du googla. Det blir inget mer om det här. För Ida Engvall och Anders Hall är två personer som vill se en förändring. De jobbar som trädgårdsmästare på Stenegård i Järvsö, men de odlar även grönsaker och potatis hemma på gården Ollas där de bor. Båda har haft ett annat liv som har tagit dem runt om i världen. Men de har återvänt till det Hälsingland där de växte upp. Vi spelar in det här den 24 september inne på gammelbyggningen på gården Ollas strax utanför Järvsö i Ljusdals kommun, Hälsingland. Jag sitter på en gård en liten bit utanför Järvsö med Ida Engvall och Anders Hall. Kan ni berätta vart vi är någonstans?
Vi är i Föränge by på en gård som heter Ollas. Som ja, en av byarna i Järvsö socken då, där vi är idag.
Ja.
Och väldigt trevligt att ha dig här, Emil.
Vad roligt och tack snälla och tack för frukost och kaffe och allting. Så nu är jag med i matchen. Ja. och jag har ju pratat om rävbacken på Stenegård där ni arbetar. Vad gör ni där?
Vi rör om alla grönytor egentligen och allt växtligt, och vi har lite liksom chefsansvar över köksträdgården där tillsammans med Idun, våran kollega som är örtagårdsmästare. Det är en trädgård som har liksom tre ben. Det är liksom skönhet och prakt och turism, och det är en köksträdgård och det är en medicinsk örtagård.
Vi sitter ju i ett rum som kilsågade plankor i taket.
Och värvt åt alla håll. Om du...
Ja, det är det.
Det är också lite ovanligt.
Och sen har det varit en öppen spis i ena hörnet.
Nej, men det är gammal byggningen vi sitter i. Men jag kan ta... Ollas heter gården. Det är en väldigt typisk gård från 1800-talet i mellan Ljusnans avrinningsområde i Hälsingland. Då. Och ja, här odlar de där de kunde efter dalgångarna och så där runt omkring i Hälsingland. Så det är väldigt typisk gård från den tiden. Just den här byggnaden vi sitter i nu är ju gammelbyggningen som är lite äldre. Och här är aldrig någon bott, utan det har bara varit festlokal.
Nu rullar jag.
Gör det.
Så nu har vi gått utanför den här
äldre stugan. Vad kallade ni den?
Gammelbyggningen.
Och så ska vi titta lite på gården och försöka minnas hur det fungerade i det traditionella jordbruket. Men hur ser det ut här där vi står nu?
Den här byggnaden har flyttats hit. Och nu, så nu har liksom gården en ny framsida kan man säga. Det är ett stort hus med tillbyggd glasveranda på 20-talet. Det är...
Rött hus med vita knutar.
Exakt så. Mm. Det är en... Vi ska försöka flytta bort den här vägen för vi har ju barn och djur och sånt. En mindre grusväg till...
Upp till undantaget.
Ja, precis. Upp till.
Undantaget var där de äldre förut flyttade när de gjorde arvsskiften. Då.
Och så även idag.
Så även idag. Det var två hebren mellan oss och farfars då, som vi kallar undantaget för. De stod ner vid vägen vid Källarkullen. Längre tillbaks. Här uppe så hade
kan du berätta vad det är för någonting?
Hebre. Mm. Det var liksom för lagra mat. Alltså visthusbod kan man kalla det för. Och spannmål och sä och sånt där. Och just att det var skyddat från möss.
Står på höga stenar.
Ja, precis. Så kan man också titta att det är kluna stockar under så det inte ska gå lätt att klättra upp för möss och sånt där. Bakom här hade de rävgård en period. Det borta, det är inte så trevligt djurhantering, men det fanns på den tiden. Han var ju väldigt driftig gubbe som låg i framkant med mycket av odling, och sen hade ett 40-tal äppelträn här uppe i backen. Då har vi 5 kvar kanske.
Hur är det med äpple här i?
Jo, det går fint det. Inte alla sorter, men det är dugligt.
Vi försöker återskapa lite så vi, efter hur mycket vi har råd att plantera. Så förra året så satte vi i kanske 5 nya träd och några bärbuskar. Och liksom ha mer som en slags perenn odlingssystem för liksom frukt- och bärväxter bakom oss.
Sen är ju det här hemma för er då. Mm. Men om vi tittar ut över landskapet, vad ser vi då?
Vi har en älv som rinner förbi här som heter Ljusnan. Mellan oss och Ljusnan så har vi Sanna by. Den gammal älvbotten här gick fåran längre tillbaka. Så här, vi är precis uppe på gränsen. När man gräver här där vi står nu så är det sten. Men om du går lite längre ner här så är det mycket bättre jordmån för odlare. Så att Sanna då, på andra sidan här, där är ju rullstensås, så där är väldigt sandjord och väldigt fin pärjord, eller potatisjord om man ska odla det. Men det går fint på den här sidan också.
Man ser pära här också.
Ja, precis.
Och potatis.
Nej, men så, gården bör byggas, inte i sitt nuvarande skick, men är klart, mangårdsbyggnaden är klar 1869, men de flyttade hit på 1820-talet då. Då stod en byggnad, en mindre hus där tidigare.
Vi har ju väldigt mycket byggnader. Mm. Det här är verkligen en del i en samtidsberättelse, tänker jag. Att vi har väldigt mycket byggnader som vi skulle behöva underhålla, men det finns liksom inte... Till de här stora gårdarna så var det ju mycket folk som jobbade. Och vi jobbar med annat för att ha råd och bo här, och vi jobbar alltså inte bara med gården, men vi har väldigt mycket byggnader som egentligen skulle behöva människor som jobbade.
Ja, precis. Man brukar säga att en sån här gård kanske var gjord för 5 heltider, och idag så har det inte samma funktion. Så det är många som står med det här problemet som man har då, att det står diverse fallfördiga kornbaste och diverse ting.
Har ni tänkt någonting kring hur ni ser på människan och naturen utifrån vart vi är nu i Järvsötrakten?
Vi är inte födda här i Järvsö någon av oss, men från liknande ställen i Hälsingland, och där vi har haft familj och allting som är väldigt naturintresserade då. Eller det är ju så konstigt ord att säga, det är bara naturligt att det finns natur.
Ibland får jag frågan så här, berätta om ditt outdoor life. Jag bara, vad är skillnaden mellan livet och outdoor livet? Vad är liksom, finns det något annat liv Men jag tycker att det är väldigt spännande att tänka. Jag har tänkt mycket kring liksom relationen mellan det konstnärliga uttrycket och egentligen samarbetet eller att leva i och med djur och natur. Och att jag tycker att det är jättespännande, för mig är det liksom på något sätt samma sak. Jag använder samma del av mig själv när jag jobbar konstnärligt och är liksom ett med alltså jag tycker jättemycket om att handmjölka till exempel. Och då krävs det en uppriktighet och ett samtal bortom ord för att få till det samarbetet med ett djur. Och då
är det jätte då eller?
Ja, och ko. Och det liksom det, den uppriktigheten och den ärligheten och det liksom språket på något sätt tycker jag är samma värld som när jag jobbar med skådespeleri. Men också i, alltså att man lever, jag vet inte om det här låter begripligt eller inte, men det finns liksom en essens av liv och historia som man kommer i kontakt med ibland. Alltså det sublima, det en känsla av att människor har levt och lidit i tider och kämpat. Och den essensen är också samma, tycker jag. Man kan ju liksom känna den kontakten när man lyssnar på musik till exempel. Mm. När man upplever saker i naturen och när man känner att någonting stämmer. Det är ju intressant. När någonting känns som att det stämmer.
Mm. Ja. Nej, men det är väl det där omätbara på något sätt. Som man inte kan sätta ord på riktigt. Mm. Det hänger samman med musik också, när man sitter i ett kök med någon och spelar och man behöver inte säga någonting, utan det bara tuffar och går. Det är samma sak som att vara ute och gå och plocka bär. Att det bara tuffar och går och det. Men jag vet inte, alltså samhället idag börjar bli så konstigt. Nej, men att vi så här, jag snappar upp det där med outdoor life, att vi måste dela in allting i olika sektioner och göra gränsdragningar mellan intressen och liv och karriär och relationer och sånt där, när allting egentligen hänger ihop. Så det tycker jag är så här underligt i våran tid, att vi har ett sånt behov av att dela upp det. För att vi är ju, alltså utan natur så kan vi inte finnas. Naturen klaras väl utan oss, men liksom vi är ju en del av det här. Så att det borde inte vara någonting vi pratar om egentligen.
Nej, men vi lyder ju.
Det var en dum fråga, Emil.
Nej, men vi lyder ju under naturen, och det är väl det liksom som på något sätt saknas i kanske, alltså jag har ju levt ett, lite olika typer av liv i olika kontexter, vad ska man säga så, men liksom jag har levt ett slags urbant liv, jag har rört mig i flera olika liksom klasser och alltså en intellektuell värld, om man vill kalla det så, eller i en mer liksom arbetarmiljö och det liksom samlingen är väl det samlade, det finns ju mycket att prata om här såklart, men det samlade är ju ändå att fler och fler tror att vi inte lyder under natur på något sätt, att vi inte alltså att människan inte lyder under naturens lagar.
Så om vi går runt och tittar lite, kan vi hitta spår av hur det här har funkat som ett, alltså hur man kunde vara självförsörjande här tidigare?
Ska vi börja? Här har vi liksom kökslander då, kan man säga. Där hade de grönsaker och potatis och jordgubbsodling och grejer.
Jag har lärt mig att köksträdgården, det var kvinnans ansvar som skulle försörja familjen.
Ja.
Det är ju rätt tungt ansvar.
Allt vilade på kvinnan. Ja. Annars falt vi. Nej, alltså...
Och vi odlar ju våran köksträdgård på samma ställe. Och det är ju väldigt bra. Det är hårt tryck på ogräs, alltså rotogräs här. Det är liksom lite markpackning. Så tistel trivs ju väldigt bra. Men även solrosor då. Om man vill spränga den här plogsulan lite. Vi gör om hela tiden har vi ju gjort. Varenda gång vi har odlat här så har vi ju gjort om hur vi odlar här. Men nu har vi liksom fasta bäddar i en, ja, en växel, ett växelbruk då. Som vi får se hur länge vi, ja. Vi håller kvar vid det.
Ja, men som när morfar och mormor var aktiva och sådär när jag var liten, då fanns ju nästan inte ett ogräs. De skötte ju väldigt noggrant den här delen.
Vi samodlar också potatis på, vad kan det vara i kvadrat det här?
40 gånger 10.
Ja, men 40 gånger 10 meter för, på fyra familjer, barnfamiljer som odlar här då.
Blir det en årsförbrukning eller?
Ja, det tror jag att det blir.
Viktigt att ha jordkällare, eller?
Ja, och vi har ju två och ingen fungerar riktigt. Men den där är väldigt gammal, alltså den finns ju
med på alla bilder. Vi ser en liten kulle här bakom, ja. Så det är jordkällan.
Och den är väldigt strategiskt placerad där. Den är väldigt liksom, ja. Man förstår ju verkligen varför den ligger precis där. Så vi ska liksom restaurera dem. Vi har fått flytta över när det har blivit liksom 20 minus i en vecka i sträck. Då har vi fått flytta över till grannen.
Men jag tänkte jag skulle provocera er lite. Vi får se om jag lyckas med det. I Danmark, där jag var i somras, så har man ett ganska radikalt återställande av natur. Så det man har gjort är att man liksom stänger av vissa delar där man säger att man ska återskapa natur. Man tillför de växtarter som har försvunnit och sen släpper man ut nötboskap och hästar för året runt bete. Och man säger att det här gör vi enbart för naturen, för att rädda de här arterna. Och det har ingenting med jordbruk att göra. Hur tänker ni på det? Var är människornas del i det hela? Nu är det ju så liten del av Danmark som man har det här på. Men om man skulle tänka att man skalar upp det till de nivåer som det behövs. Hur får människan plats?
Alltså jag tänker att det är inte så länge sedan som vi hade en ganska naturlig plats. Och under en längre period haft den typen av plats snarare än den platsen kanske vi har nu. Så jag tänker att det beror på vad man definierar som en människas plats. Och hur mycket plats och hur mycket liksom... vad en människas behov är. Vad är ett basbehov? Vad är ett behov? Vad behöver människan för att leva? Och det har vi ju skruvat på, tänker jag. Sista tiden. På så långt att vad man kan se som så här... Vi går inte under om Åhléns eller H&M inte finns, men vi måste ha mat och vatten till exempel. Och då är frågan vilken nivå man ska lägga sig på, tänker jag. Och det är ganska kort tid sedan vi levde med standarden. Att leva för mat och vatten och varann och ha andra idéer och existentiella idéer om vår egen plats på jorden än vad vi har nu. Så det har ingenting med egentligen, jag är ju liksom nostalgisk också, men jag tror på något sätt att man måste liksom kanske luta sig tillbaka lite för att, alltså tänka bakåt för att också kunna komma framåt. Så tänker jag.
Nej, men det tror jag absolut. Och personligen tror jag ju det, att om man skulle kapa de fossila bränslena så kanske vi skulle måste titta bakåt för att komma framåt. Mm. Men om vi utgår från den här platsen då, hur skulle ett sånt liv kunna se ut och vad skulle fördelarna kunna vara med det?
Ja, jag zoomade ut lite så jag bara på en annan, liksom i det här med att ha ett område i Danmark, som, hur mycket djur det kan, det är samma grej man hamnar i här då, hur många människor kan det bo i Hälsingland eller i Järvsösocken då, för att det ska kunna vara hållbart. Och där är också så här svåra etiska saker om man hamnar i helt plötsligt. Jag zoomade iväg i den, men det där är ju liksom en, ja, för här var det ju, ja, blev ju så här, ja, 60-tal, 1860 och sånt där, när det blir svält och problem. Det här klarar de sig ganska bra, men sen leder ju det till ganska stor emigration och när befolkningen växer, för det fanns inte liksom mark tillräckligt för folk att fö sig på då, på det sättet man brukade det då. Idag då brukar vi det för hårt, antagligen. Och sen importerar vi ju enormt mycket från andra ställen. Så att det blir svåra etiska saker i en sån här ballett också. Liksom våran plats i natur, om man tänker dra den dit bort. Liksom.
Men rent praktiskt, både utifrån Danmark och den här platsen, så handlar det ju om människans existens i, alltså rent, alltså människans framtid på jorden. Det är ju där vi är på något sätt. Och rent praktiskt då, alltså flytta hem den praktiken till oss själva. Alltså att vi hjälper till så gott vi kan, så skulle jag säga, här, med de förutsättningarna som vi gör här. Vi försöker odla så att vi inte ska transportera, och liksom, det är så många, alltså i ett steg i liksom att köpa en vara är ju fabriker och trålade havsbottnar och transporter till och från förpackningsfabriker, och det ska tillverkas plast på ett ställe som ska köras till, liksom det är så många, det är så enormt långa kedjor och krångliga system.
Ja, och det där med matgas som jag fick lära mig om igår, aldrig hört talas på.
Matgas?
Ja, att när man förpackar så blåser man ofta in liksom gas i till exempel potatis. För, inte i potatis, men i förpackningen.
Men var inte det koldioxid? Det kanske är bra.
Ja, det kanske är bra.
Då kan vi rädda världen.
Ska vara massa matkort. Förpackningar,
ja,
överallt.
Ja, precis. Det kanske det är det. Tvärtom. Vi ska tänka tvärtom.
Att mer förpackningar.
Ja, att vi ska börja förpacka våran mat här. Nej, men klimatmässigt går det ju nästan inte att jämföra att odla upp sin egen trädgård. Och det behövs ju inte än. Alltså, det är en villaträdgård räcker ju i praktiken för en familjs basbehov under ett år av grönsaker. Men sen så är det, alltså det är också en, det är ju en ekvation som inte heller går ihop, för att vi använder ju jordbruksmark. Skulle alla vi vilja odla, då skulle vi inte kunna ha betesdjur på jordbruksmarken utan utmarksbetat. För då kan vi inte äta köttet.
Du menar åkrar liksom?
Precis, ja. Alltså att då måste vi också backa ett steg. För annars så kan vi inte till exempel äta kött. Då ska vi äta så mycket kött som vi gör nu. Om det ens är en idé att hålla fast vid. Men liksom det är ju som det ser ut nu är det ju liksom det så saknas det ju jordbruksmark. Nu, jag är inte helt säker på den här siffran, men jag har läst någonstans att Ljusdals kommun har 4% jordbruksmark.
Och jag kollade upp det där.
Jag vet inte liksom riktigt vad definition, vad om de menar då naturbetesmarker och eller om de menar åkrar, alltså odlingsbar mark eller matjord.
Och det är faktiskt så lite som 1,9% jordbruksmark.
Jag kommer ihåg att jag liksom tänkte, oj, det kan ju inte stämma. Det är det så lite. Men det är vad jag har hört. Det här kanske måste klippa bort. Jag vet inte, för att det är så. Idag har jag saknat källa på det här. Men, och då går det ju liksom inte. Då måste vi ju använda åkrarna också till att odla ätbar mat för oss.
Men jag kan ju säkert tänka mig att man har omklassat väldigt mycket mark. Så i Sverige är ju mark
på landsbygden klassat som skogsmark eller jordbruksmark som standard. Liksom. Mm. Och väldigt mycket av det som är klassat som skogsmark idag var ju använt som betesmark förr. Och det fanns ju också skog på samma ställe, men oftast glesare än idag.
Sen har vi en loge som egentligen hör till granngården Perhas från början, men vi köpte på 1960. Så då flyttade de ner fäxet, eller lagården dit då, på nedsidan av den logen.
Ja, här, och lagården menar här, du där man hade korna?
Ja, precis.
Och, här är, och den är väldigt modern om man jämför med liksom gården, så är ju den liksom väldigt nybyggd med liksom ränna och sådär.
Och här inne är ju gamla lagorna från början i den här biten som är här. Det här är Dyngestan, gamla.
Men den var väldigt modern när den kom till. Ja, att den var gjuten platta, det var liksom först i...
State of the art.
Ja, det var först i byn.
Så jag kom hit liksom... Ja,
tidningen.
Så jag besökte och skulle titta på. Man kan ju se att det är inte gjort för en traktor någonting av det här. Inte dagens traktor i vart fall. Den här porten har höjt lite grann för att kunna köra in med en Ferguson kanske. En liten men. Men
den är liksom tilläggsöppning.
Här kommer vi in då i...
Här ligger det svedjeråg.
Ja, det ligger svedjeråg. Den är jättelång.
Ja. Den slog vi faktiskt med lie i. För en månad sedan kanske.
Det ska bli madrassfyllningar till en
hembygdsförening.
Harsens fäbodet. Ja. Så vi ska ha långhåll.
Här torkar vi vitlök. Här har vi loppis saker som vi tänker att vi ska köra iväg. Här har vi gamla hästvagnen alltså för att köra folk i.
Den är full med vitlök.
Den är full med lök. Den har blivit en löktork.
Det luktar så gott. Och så är det gul lök.
Ja. Ja.
Den är utspridd lite överallt.
Även på golvet tydligen.
Så det blir bra lökskörd. Vi har väldigt mycket.
Det blir det för oss också.
Ja. Det har varit ett trevligt år på det.
Alltså här kan man ju se att det passar sig väldigt bra med en fyrhjuling. Fyrhjulingen funkar ju bra här. Ja. Det är ju det kanske vi använder mest av liksom...
för att plocka
in och ut och åka in och ut i byggnader och sådär. Så den är ju mer mer lagom i storlek.
Men det här är ju till för hö där vi är egentligen då. För du har fäxen under här.
Så då hade man löshö och så kunde man bara...
Ja, precis, en lucka här då.
Lucka och mata korna direkt.
Och så hade de installerat till slut hötork också här uppe som man hade.
Här är en lucka i golvet.
Det är väldigt bra, liksom smidig logistik på det här lagorn egentligen.
Ja, det är bara att skaffa.
Och här är bara att skaffa kor egentligen. Alltså, man måste städa lite. Men...
Ja, precis. Det mesta finns ju, men det är inte så rationellt med dagens måttmätt. Men det är ju också det här med hur mycket... Alltså om vi skulle ha... leva på kor idag så har vi för lite mark, vi har för lite lagård och allting. Man kan inte ha så små besättningar för att kunna leva heltid då på det. Så det är ju det där problemet många sitter i. Ja. Du själv har väl också några, hur man löser logistiken med färre djur.
Jag tänker ju att kunna se kor varje dag, det få mig att växa som människa.
Det lever man också på.
Ja, fast på ett annat sätt. Ja. Inte ekonomiskt, men på ett annat sätt.
Där vi var inne i gammalbyggningen, där finns det ju liksom stora koppartunnar. Alltså där är verkligen ett spår av utmarksbetet. För man gjorde liksom långkulturer av mjölk, tjockmjölk i de stora behållarna när djuren gick iväg på, så att man även skulle ha liksom mjölkprodukter kvar på gården då. Vi kan titta på dem sen.
Just det, för det är också en viktig del i fäbodbruket, vad man ska, det var ju mjölken. Att man skulle använda mjölken, men man var tvungen att göra någonting med den för att man kunde inte använda den färsk.
Ja. Men så vallen här till gången var ju 2,5 mil bort och nästan 1,5 mil bara skogsstig då. Så det var ju svårt att, logistiken där var ju, ja, man fick inte ner någon mjölk från skogen under sommaren till exempel.
Vi har ju vallruta kvar, tyvärr inte med någon byggnad på just nu, men det finns en vallruta.
Vad är vallruta?
Det är liksom vårt
fäbodvallstomt.
Ja, precis. Det ligger liksom en liten by av fäbodar uppe på skogen liksom, och som det är vanligt att det gör, med ett antal gårdar då, som har samlat sina fäbodar på samma ställe, men har olika tomter kan man väl säga, och en tomt då kan man säga är en vallruta.
Just det. Och är det några andra gårdar som har byggnader kvar eller
ja,
borta?
Många
har kvar.
Ja.
Ja.
Men man tänker hur det traditionella jordbruket såg ut här, då var det väldigt beroende av nötboskap.
Mm.
Men det var problem att få tillräckligt med hö och betesmark.
Mm.
Så hur löste man det?
De hade ju väldigt, det beror på när i historien vi dyker in då såklart. Men innan den industriella delen, före 1850 kanske, det håller på längre, men ja, väldigt stabilt system med fäbodar, bodeland som det heter här, som var liksom en extra bua heter på vissa ställen, men det är liksom en tillgård du hade kanske en mil ifrån gården dit du flyttade djuren först, sen var de på vallen på sommaren, sen tillbaks till bodeland, sen tillbaks till hemgården sent på hösten. Och här så det var både ängsmark och en del plöjd åker då på 1800 såklart, men och så hade de någonting som kallas för svaljord, som är väldigt ovanligt. Det var liksom en växtföljd där det bröt och plöjde var tionde år ungefär. Så innefattade linhanteringen och en betesperiod. Och, vad ska man säga?
Det är ju inte byggt efter en traktor. Det är ju mer smidigt för en häst.
Ja.
Det kan man ju säga att det är liksom det är ju det, måtten på den här gården är ju gjort för att bruka den med häst.
Ja. Och det är lite roligt att prata lite om hästar tänker jag, för det är lätt att man pratar mycket om kor.
Mm.
Ja. De har ju varit en viktig del i jordbruket liksom, speciellt här, och att man också har använt dem i skog, alltså det var det viktigaste man hade nästan, hästen. Och morfar då, han var ju sista som drev gården. Han kom aldrig så långt i traktordelen. Så att allt är ju hästanpassat här på gården. Vilket är väldigt härligt och ibland väldigt opraktiskt om du vill få in en traktor någonstans. Så då får man ha häst istället att dra med.
Vad var det för hästar han hade?
Han hade mest nordsvenskar. Han hade också någon fjording en period och sådär. Han var väldigt bra hästkar, morfar.
Och var det för arbete i jordbruket eller i skogen eller både och?
Både och då. För det var så de använde dem. Alltså de gick ju på jordbruk och sen gick de på bete en period. Och sen så gick de i skogen hela vintrarna. För det var ju en stor del av att du också hade tillgång till skogen då. Men det här är ju också...
Du menar att de jobbar i skogen?
Ja, hugg och sålde virk och sådär.
Mm.
Vinterstid. Men det är som sagt vart man hoppar in i historien någonstans.
Ja, absolut.
men fram till för 2 år sedan så hade ju du hästar här.
Ja, precis. Men far min har ju varit väldigt för häst. Jag är ju inte född här, men född på en gård i Arbro. Där körde vi också bara med häst. Vi fick väl en liten Volvo BM 400. Till slut som syran har kvar nu, men dessan har ju varit väldigt aktiv inom Nordsvenska hästenföreningen, varit ordförande där och ja, så min barndom var ju åka runt på hästpremiering, och det vi gjorde på semester. Men det var väldigt trevligt. Så. Mm.
Men när du säger att hästarna gick på bete, hur gick de då på bete? Om man tänker hur det var sist och hur det var längre tid tillbaka sen.
Ja, alltså det var ju sån mark man inte kunde använda odla på, och inte på ängsmark. Så vi sitter ju här bakom dig, här ser det ganska mycket stenar, och där gården står. För att den här är ut under stora laga skifte, så får tredje sonen gammelbyggningen som vi sitter i idag från huvudfastigheten Nils Hoch som ligger här uppe. Och då står det att han fick den, och så fick han bygga i hästhagen. Så vi sitter i gammal betesmark till, där de använder som hästhagar då, till gammalt.
Mm.
Men de gick ju på skogen, man släppte dem ju fritt på sommaren då.
Mm.
De perioder de inte behövdes hemma på gården då.
Det tror jag inte ofta, så många som känner
och
till.
Och gick i flock liksom, hästarna.
Ja.
Och hade liksom leda, hästen hade bimmar då, som man skulle kunna hitta igen dem sen. Och så fick de gå allihop och leta upp dem sen på när de skulle till med hö, eller om de skulle till med hösten och sådär.
För det, jag tror att många har glömt bort att det var så man höll hästar i, ja, Sverige. Och det är ju samma sätt som man håller hästar på Island, ja, än idag.
Mm.
Och jag vet folk i Bergslagen som har sagt att de var rädda för hästarna när de var små.
Ja, i skogen. Eller?
I skogen, ja, för att det kunde komma en hel flock med nordsvenskar.
Det är ganska mäktigt. Det kan man förstå.
Men man skulle ju vilja se det.
Ja, ja. Jo, men det görs ju på några få ställen fortfarande. Och mot fjällvärlden släpper de på några ställen och sådär. Men det är ju... Ja, det är ju att liksom brukshästen då har ju tappat sin betydelse. Idag är det ju mest ridhästar och trav och sånt där som man ser av. Och det är en annan typ av djurhållning helt enkelt. Och mål, varför man har dem och sådär. Men tidigare så var de ju jätteviktiga för drift och mat.
En sån här stor byggnad kräver ju resurser. Mm. För att tas om hand, men det krävs också resurser för att riva den. Men man vill ju helst inte. Men på något sätt så kanske man måste acceptera att man lever i en tid där vissa saker kommer förfalla under våran tid på gården. Vi kommer göra så gott vi kan. Så kan man väl säga. Här är stall.
Och då blev det liksom en mer tråkig, som jag tycker är tråkig, men ett bättre system för hästarna att ha lite mer att röra sig på.
Och här inne är gamla fängslet, den äldsta. Men det här är det bästa rummet i hela huset. Det är allt i alla rummet idag.
Här förodlar vi och...
Tvätta,
det är tvättstuga, det är förvaring, det är måleri, det är liksom allt möjligt.
Ja, och här har ni panna,
bergvärmer.
Men det är ett isolerat liksom stort rum där man kan jobba även på vintern då. Det blir väl 10 grader kanske som kallas det här.
Ja, knappt det.
Ja.
Men... Vi kallar det för salon, för morfar gjorde en, han hade knappt, ja, han hade inte rest så mycket i sitt liv, men på slutet av livet skulle han åka till USA, så han åkte dit och så kom han hem och då började han kalla det här för salon. Så då bräslog han väggarna här och så sen blev han lite för dålig, men så vi kallar det salon, så om vi pratar om det så är det här vi är då.
Men vad var det ursprungligen här?
Så. Det är lagård då, så det, ja, det här är enda väggen som är kvar av boxarna då.
Just det, ja. Ja, nu ser jag.
Så att det är ju...
Så hur många kor hade de? Hur många hästar?
Alltså jag tror kanske de hade mellan 5 och 7 kor.
Mm.
En eller två hästar. Ja, kalv också och sådär såklart. Får periodvis.
Grisar.
Ja, grisar.
Mm.
Liksom ganska sådär... lagom storlek på det som man kunde leva och fösa på den tiden.
Nej, för jag tror ju också det är viktigt ur ett naturvårdssynpunkt för utmarkernas, hur utmarkerna såg ut, vilka typer av växter som kunde finnas där. att det här hästbetet var en väldigt viktig del. Och man, det är lätt att glömma bort det ur ett naturperspektiv.
Ja, precis. Och att vissa djurslag främjar olika växter för att de betar ju olika mycket. Hästar betar ju väldigt lågt i förhållande till kor då, som lämnar lite högre. Så att de dels kompletterar varandra på olika sätt, men också tror jag de har främjat olika växter, tror jag. Kan det stämma, du som är lite mer kunnig
på det? Alltså, jag har väl ingen källa på det, men nej, det låter rimligt. Och framförallt så är det ju sambetet med häst och nötboskap.
Ja, och får. Också.
Ja, precis. Fåren är ju lurigare ur naturvårdssynpunkt för att de är så väldigt selektiva betare och går på, de ratar gärna gräs och går på det här fina som man vill ha
det
kvar.
Det goda.
Det goda, precis. Men kor är ju mer allmänna och hästar är ju, går ju på gräset. Mm. Liksom, det är det de söker upp. Och hästar betar ju också äldre gräs än vad kor gör. Mm. Kor vill ha det fräscht, men hästar kan äta det som har gulnat. Liksom.
Ja, de är ju steppdjur från början, så att kan klara sig på väldigt lågt energiinnehåll.
Och hästen är ju mindre domesticerad än nötboskapen. Så nötboskap domesticerades från ur också då för 10 000 år sedan, men hästen för drygt, vad är det, 3-4 000 år sedan. Mm. Så det är ganska stor skillnad.
Mm. Ja, nej, men det är ju det man tycker så synd om de här stackarna som står i små hagar hela dagarna och de får problem med fång och diverse saker. Och det är för att de inte får vara i sin livsmiljö. Alla hästägare, åh, det får inte, det måste vara sent skördat och sånt där för att de ska kunna ge dem ganska näringsfattigt foder då, som inte får problem med. För de är väldigt känsliga hästar med vad de är skapt för.
Så de behöver kunna röra sig fritt i både öppna miljöer och i skogsmiljöer och kunna hitta sin egen mat.
Och stora områden.
Ja, och ibland kanske också ha mindre mat. Att det kan vara bra att inte vräka i sig för fullt jämt. Men liknar inte det oss människor ganska mycket?
Att vi vräker i oss för mycket?
Ja, ja, jag, nu svarar inte jag på din fråga, men jag, men jag tänker på liksom nutid när man försöker, jag brukar ju vara lite avbytare på en del fäbodvallar till exempel, och där är det verkligen, det är så lätt exempel, för att där är det ju så otroligt naturligt att man bara släpper ut djuren på bete. Och det är ständigt en konflikt för att många då inte vill att djuren ska gå in och äta på deras rabatter eller sådär. Att liksom, det har ju blivit ett tvärtom-samhälle där förut så stängslade man ju där man inte vill att djuren går in. Man stängslar in sin köksträdgård och sen släpper man djuren på övrig mark.
Och, det står ju i de gamla landskapslagarna. Mm. Vill du inte ha en ko på den åker får du se till att stängsla. Mm.
Precis. Och det är ju en jättestor skillnad som jag tänker har att göra med bilismen. Och alltså, rent praktiskt också att man liksom inte vill krocka med en ko på vägen. Men det är ju ett problem. Vi, alltså, till exempel när vi har pratat, vi vill ju gärna ha djur. Nu har vi så mycket barn och så lite praktiskt, men vi vill ju gärna liksom ha fler djur här, men då är det verkligen att jag har så här svårt att tänka, ska man liksom stängsla in, vi har ju hela skiftet uppåt här är ju liksom våran skog, ska vi stängsla in ett gäng jätter? Det känns liksom främmande på något sätt. Men däremot är det inte alls främmande när vi fantiserar om att vi ska sätta upp, vi har lite så här gärdsgårdsvirke som ligger, att vi skulle sätta upp det liksom mot så här. Alltså nu pekar jag ner mot våran trädgård och våran köksträdgård. Det känns ju inte alls främmande. Men för mig att man ska stängsla in en flock jätter, det känns ju. Men samtidigt, man skulle bli väldigt osams, tror jag, med grannarna. Och deras odlingar och deras köksträdgårdar om jättarna.
Kanske skulle vara lite lättare med fjällkor eller fjällnära eller något så här jämfört med jätter. För de är väl ganska raketer på köksträdgårdar om man släpper dem.
De är fine smick.
De lämnar inte ett vinbärsblad på en buske. Liksom.
Ja. Nej, men jag är ju mer van kanske att man stänger in djuren. Men att det är ju någonting om man går tillbaka till Danmark då, att det skulle kunna finnas områden där det går att ha djurhållning på ett sånt här sätt mera då. Det hävdas ju fortfarande runt vallar och sånt där, men det har ju varit väldigt svårt med den här beteshävden och sånt där gentemot skogsbolag och sånt där som inte vill att man har in ett gäng jätter som käkar upp allt. Och det kan man ju förstå, för att det har ju med ekonomi att göra och allting. Men med den danska grejen att det skulle kunna finnas större områden för bete, tror jag hade varit väldigt bra både för djuren och för folk och för naturen liksom.
Men var det något torp till den här gården?
Nej, det fanns inget så här som det finns söderut att det ingick torp okay. och sånt där.
Mm.
Det enda som var ju liksom, ja, längre tillbaka med rotsystemet med liksom att du hade en soldattorp då, och sånt där. Men det fanns ju byggnader på ofri grund då, som folk bodde.
Mm. Det var väl mer vanligt med liksom arrenden och ofri grund liksom.
Det fanns inte det här liksom statarsystem eller fideikommiss eller vad heter det söderut och sånt där. Det kom aldrig hit upp. Vi har ju inte haft liksom någon adel här uppe i Hälsingland.
Mm.
Det är vi väldigt glad för.
Jag tänker de flesta var ju inte storbönder. De flesta var ju på något sätt arrendatorer. Eller liksom det som jag kallar i mitt sommarprat för stugfolket.
Mm.
Som det var ju de allra flesta.
Mm. Jo, vi är ju många som härstammar från torpare och småbönder. Och det är inte lika många som är de här stora.
Nej.
Men det här ses ju som ett småbruk, rent gjorde på den tiden också.
Mm.
Jag har ju diplom för välskött småbruk och sådär. Men så det var inte stora åker. Det är lätt att poängtera det, det är bara 10 hektar åker ungefär.
Mm.
Så det var liksom det man kunde bära. Och det far brukar säga, det är väl att man lever på bara 2 eller 3 kor. Sen så
ja, utöver
blir
det så är det
bara omkostnader. Ja. Och liksom, i slutändan vad bönderna idag också lever på. För att de här som driver på stort, det är inga så här, de är ju miljonärer kanske på pappret för att de har dyra maskiner. Men de lever ju inte fett, för att säga så.
Det är som vi sa förut, det är banken som äger
det. Det är banken som äger det.
Mm. Ja, vad roligt. Tack så jättemycket för rundvandringen.
Ja.
Är det något vi mer vi...
Ja, men jag tänker de här tunnorna är ändå lite roliga. För ja. De är sånt praktiskt. Liksom, ja.
Så nu ska vi se någonting här inne.
Här är ju en. Där är ju...
Oj.
En... Hur ska man beskriva den här? Vad kan det vara? 250 liter kanske?
Alltså det är ju sopkärlstorlek. Som är jättestor.
Ja.
Tunna. Ja,
här liksom fyllde man upp då. Det står en här och så står det en lika stor i andra rummet där. Och så står det en liten här. Och det här gjorde man ju liksom tjockmjölk. Eller långmjölk i det.
Alltså är det långfil? Eller
nej,
är det något annat?
Nej, det är liksom... vi var faktiskt i Röros, där är de fortfarande kvar. Men, alltså man tar tätört och liksom man skapar en bakteriekultur som gör att liksom mjölken lagras så enkelt kan man säga så. Ja, som en för att behålla liksom mjölkprodukter kvar på gården när djuren var på utmarksbete då.
Och väldigt många tänker kanske inte på att det är just i konflikt mot skogsbolagen som det stora problemet är för att kunna ha betande djur på utmarksbete.
Mm.
Och det är väl också även så när det gäller fäbodarna att man skyddar kanske den inre fäbodmiljön men inte där djuren har gått och betat. Alltså skogen just utanför.
Mm.
Nu är det ju inte sällan det är väldigt värdefull natur just där. Då.
Mm.
På grund av det, bland annat.
Nej, men den gamla betesrätten.
Nej, men det här är väl igen tillbaka, nu liksom tillbaka till det vi egentligen började med att prata om. Att vad är människans plats? Och hur mycket plats kan vi ta? Och vad är det som tar plats? Och då är det ju verkligen de ekonomiska intressena. Det är ju det liksom, det är ju våran, det vi dyrkar allra mest i vårat samhälle. Det får inte kosta skador på träden. Det går före naturen. Det går före allt egentligen. Men även om man skulle se då, om jag skulle titta rent krasst på ett djur eller bete som en produkt, som en ekonomisk produkt, så är det ändå liksom en kvalitetstapp, ett kvantitets upp, alltså tillfälligt kanske uppgång, men kvaliteten på natur, nu säljer man ju till och med naturbeteskött och alla vill ha det, men liksom ingen vill betala det priset rent ekonomiskt. Och jag tror liksom att man ska man leva i ska vi leva på ett hållbart sätt, så måste vi dyrka andra värden än ekonomi. Vi måste liksom alltså det är liksom, det är väldigt ofta det som till slut är det som har liksom trumfkortet på något sätt, och som ställer till det för både människan och naturen.
Så hur ska vi fixa till? Hur ska vi få folk att bry sig liksom?
Identitet. Jag tror det. Alltså här är ju verkligen konsten. Här är konsten och historien. Alltså historieberättandet. Så otroligt viktigt. Vi måste identifiera oss med något annat än konsumtion.
Ja, att liksom vi som homo sapiens är ju känslostyrda väldigt mycket. Alltså det här, man kan ju, politiken prata mycket om rationella saker och siffror och pengar och hit och dit. Men i slutändan så är det ju på något vis våra känslor som styr vart vi tar vägen och vart vi vill göra. Och det, den berättelse eller den känslan man måste ge till folk som då tycker att det här är viktigt. Om man tittar på magarörelsen till exempel, det har ju varit väldigt mycket det som har drivit och gjort det populärt, att man ger en känsla av enighet och framtidshopp och gemenskap.
Och ställer fattiga människor mot varandra.
Ja, på ett väldigt underligt sätt man sitter och tittar på det från mitt håll, så är det så här, hur är det möjligt? Mm. Men det är ju känslor det handlar om alltihop det här, tror jag.
Men det är kanske, jag är ju biolog, naturvetare, mm, ja. Och det är kanske där sådana
har
som
du
jag...
Har mycket känslor igen?
Jag har mycket känslor faktiskt, då och då. Fast mest är jag iskall. Nej, ja. Men det är kanske därför vi behöver sådana som er, som är kulturutövare och liksom kan komma in på med en annan ingång som kanske kan resonera mer i djupare lager. Tror
ja,
men,
och även liksom sådana som du, vi tänkte lite på det igår, var ekodagen, var ganska mycket bönder och så här uppe på Stenengård, och de är ju väldigt kunniga på det de gör, men inte alla är lika bra på att berätta om det här, så det är viktigt att det finns sådana som dig som har möjlighet att dels att skriva om det och prata om det och så där. Ja, men det är jätteviktigt, för att det är svårt att klä sånt här i ord. Alltså varför känner jag att det här är viktigt, eller varför tycker jag det här är viktigt? Så, ja, men det är viktigt att det finns humlor. Ja, men varför? Det är någonting mer än bara med humlorna. Eller liksom dina sippor och grejer som du... Varför är det så viktigt?
Mm.
Det är inte bara de där blommorna.
Mm.
Utan det är någonting annat som driver dig också. Liksom.
Ja, men, och det där är en jätteintressant liksom, filosofisk fråga som jag tror att man inte riktigt har diskuterat klart inom och utanför biologin. Jag tror vi behöver fler filosofer. Mm. För lite så att man vill inte bara se den biologiska mångfalden som någonting som ger nyttor till människan. Utan man vill ju se människan som en del i den här mångfalden. Och att det handlar, alltså backsipporna kan få finnas för sin egen skull, men ja, de är också viktiga för tidiga bin på våren, vilda bin då, som kan krypa runt bland allt pollen och samla in det. Precis som sälj, som fler kanske hört talas om. Men varför behöver man vilda bin och så pollinering och så där och så vidare? Men då har man kommit in i den där nyttoaspekten. Så det där är
väldigt intressant tycker jag. Och också det här som vi pratade om, liksom hur man som människa kan leva på ett sätt som inte kräver massa fossila bränslen och insatsvaror. Och att det kanske är ett gott liv att leva på det sättet, tänker jag.
Mm. Ja, det är ju verkligen, apropå historia, det är ju verkligen en historia som trendar. men liksom att var och varannan person som kommer att hälsa på oss som inte bor här är ju så här, men gud vad ni har det bra. Tänk om jag hade varit så här smart och flyttat hit. Och liksom, stora semestertrenden i år var att göra ingenting. Att åka på fäbodvall har blivit en trend. Att söka sig tillbaka till jorden och söka sig tillbaka till... Det är en pågående historia, skulle jag säga, som är en slags rörelse.
Superbra. Jag tänker lite så här... Vill du säga
får något? Man gå pinka?
Ja, absolut. Jag lägger in den som helst.
Ja, gör det.
Naturpodden produceras av mig, Emil V. Nilsson. Och jag har en förfrågan. För flera av er som lyssnar är duktiga musiker, och jag skulle behöva lite instrumentala slingor till podden. Gärna monotona saker. Varför inte något med en bordu-ton och kanske en enkel melodi ovanpå? Det skulle göra inledande prator mer levande, tror jag. Till exempel på sådana prater som den här. Men jag har ju naturligtvis också gärna naturljud i podden, och de ska ju inte dränkas i musik. Om du har något som du kan tänka dig bjuda på, så får du gärna skicka ljudfiler till vetenskapspedagogen@gmail.com. Mer information om podden och nyheter om naturen hittar du på natursidan.se.